Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Dubbelmordet i Heinävesi är ett av de mest omtalade fallen i finsk kriminalhistoria. Kanske för att mördaren aldrig fick sin dom. Kanske för att bilderna på Eine och Ritta, när de avspeglades unga och fulla av liv, etsade sig fast på folks näthinnor när de prydde första sidorna i tidningarna. Det känns som det hade kunnat vara vem som helst som råkat ut för allt detta fruktansvärda. Men nu blev det dem. Eine Nissenen, 21-årig sjuksköterskeelev. Och Ritta Packanen, 23 år och kontorsbiträde. Båda från den lilla orten Jyväskylä i Finland. På deras begravning ringlade sig folkmassan runt kyrkan. Över 8000 besökare hade tagit sig dit för att säga farväl till flickorna vars vuxna liv precis skulle börja, men nu hade fått ett abrupt slut. Enes kista bars av hennes studentkamrater iklädda sjuksköterska mundering. Rittas kista bars av hennes anhöriga klädda i svart. Kistorna sänktes ner i en grav den där sorgens dag, och än idag vilar de där sida vid sida. I ett långt reportage som publicerades på yle.fi 2019 står det att polisen fortfarande får in tips om morden, trots att så många decennier har passerat. Idag finns två träkors uppspikade i träskmarken där kropparna hittades. På korsen har årtalet 1959 ristats in, men jag behöver inte sägas. Alla i lokalområdet vet vad som hände på den här platsen då. Hur kan en så vacker ödslig plats bära på så stort mörker? Så mycket ondska. Man vet inte om den person som vet exakt vad som hände här är kvar i livet. Eller om mördaren också hamnat under jord. Begravts med sin hemlighet. Så att de som lever kvar aldrig kommer att få veta. Sommaren 1959 i Finland var vacker. Sjöarna glittrade och blommorna blommade. Turister kom långväga för att njuta av den vackra naturen i Heinävesi, beläget i norra Karelen. På kvällarna roade sig folk på dansbanorna i sommarnatten. Finland präglades av efterkrigstid och livet hade återgått till det vanliga efter en lång tid av återuppbyggnad efter andra världskriget. Från fullständigt mörker hade man nu nått ljuset i tunneln då allt började lätta upp och kännas hoppfullt igen. Ritta och Eine från Jyväskylä hade bestämt sig för att ge sig ut på ett äventyr den sommaren. De packade ner ett tält och cyklade österut från hemstaden den 18 juli 1959. De var iklädda svala bomullskläder och hade vackra panamahattar på huvudet för att skydda sig från solen. Med ett raskt trampande tog de sig runt på de slingriga grusvägarna i de idylliska omgivningarna i sommarlandskapet som var deras älskade hemland. I finlandssvenska krimpodden som görs av Ylle skildras kvinnornas sista dagar i livet i serien Den sista sommaren i 5 delar. Lyssnaren får följa med på de unga kvinnornas sista äventyrsfyllda dagar genom en fiktiv dagbok. Innehållet har baserats på fakta utifrån vad man vet om kvinnornas resa, information från vittnen och från de vykort som de ska ha skickat hem till sina familjer. Ritta och Eine hade förberett sig väl innan de begav sig ut på cykelsemestern och hade testkört cyklarna under våren för att jobba upp konditionen. De hade också planerat vilken rutt de skulle åka och hade bestämt att huvudmålet var nationalparken Kolli, som de båda såg fram emot att besöka. Packningen var också noga genomtänkt så att de fick med sig precis det de behövde, varken mer eller mindre, så att allt skulle kunna få plats i cykelväskorna och inte väga för mycket. De hade planerat att de skulle cykla runt i östra Finland för att upptäcka så mycket som möjligt och på nätterna krypa till kojs i sitt medhavda tält. De hade lovat sina föräldrar att skicka ett vykort från varje liten ort de stannade i. De hade också med sin kamera för att föreviga semestern. Vi vet att de nådde fram till sitt huvudmål, nationalparken Kolli, med sin fantastiska natur. Där ska de ha spenderat ett par dagar och Eine ska ha postat ett vykort för nationalparken den 25 juli där hon angav att de hade planer på att komma hem den 30 juli. Efter besöket i nationalparken fortsatte de sin färd genom Finland. Varje dag möttes de av vyer som var möjligt ännu vackrare än det vykortsliknande landskap de nyss skådat. Från Kolli tog de sig till Polvijärvi i norra Karelen. Där tog de in på ett lokalt vandrarhem för att få sova i en riktig säng. De bestämde sig för att klä upp sig och gå ut och dansa när de ändå var i stan. Musiken dånade från en orkester som spelade sommarens bästa slag och dängor, och det dröjde inte länge innan de båda blev uppgivna till dans. Vännerna kom att roa sig kvällen lång på dansbanan i Polvijärvi innan de glatt promenerade tillbaka till vandrarhemmet i den ljusa sommarnatten. Följande morgon, den 27 juli, bestämde de sig för att fortsätta sin färd med ny vända söderut igen och så småningom komma cyklandes på landsvägarna som skulle leda dem hemåt. Magarna längtade efter mammas köttbullar och huvudet ville inget annat än att få vila på den egna huvudkudden igen. Hemlängtan var ett faktum, men vännerna fick aldrig uppleva det där igen. De fick aldrig komma cyklandes på de där vägarna som ledde dem hem till tryggheten igen, till sina föräldrars varma famnar. Det sista man vet är att Eine och Rita ska anlända till orten Heinävesi. Där ska de ha besökt ett apotek. Sen ska de ha gått till lanthandeln och besökt baren där. De ska ha köpt 4 glas mjölk och 2 munkar och vin i baren. Det fanns 2 lokala pojkar i byn som ska ha uppmärksammat Eine och Rita och försökt fånga deras uppmärksamhet och prata med dem enligt uppgifter. Efter att de unga kvinnorna lämnat baren ska de ha tagit sig till lägerområdet utanför Heinävesi för att sätta upp sitt tält för natten. Platsen var avlägset belägen vid en sjö och de måste ha färdats på vägen längs stranden på sina blåa cyklar för att komma dit. Det var en varm sommarkväll, 23 grader och utan ett moln på himlen. När de hade ställt upp tältet och slagit sig till ro hörde de ett oljud vid 22-tiden. Det var en motorbåt på sjön som bröt tystnaden på den ensliga platsen. I båten satt de 2 unga männen som hade uppvaktat Eine och Rita tidigare på dagen i Heinävesi, och de hoppade i land och gjorde tjejerna sällskap. De unga männen ska få till uppgift att få igång en eld på lägerplatsen och började samla kvistar i skymningen. Alla 4 samlades runt elden den kvällen och värmde sig genom att dricka varm choklad och satt och småpratade med varandra hela kvällen. Eine och Rita hade berättat om sin resa, men avslöjade aldrig sina namn trots att de unga männen tjatade och ville veta. En sista bild på flickorna togs den kvällen med en av männens kamera. Den sista bilden som någonsin skulle tas på dem. Enligt de båda männen hade de senare den kvällen lämnat platsen i samma motorbåt som de kom dit med.
På vykortet som de skickade hem hade Eine som sagt lovat sina föräldrar att vännerna skulle vara hemma den 30 juli. Men när ingen hade hört från dem den 3 augusti, då Rita skulle ha varit tillbaka på jobbet, blev oron märkbar hos deras familjer. I reportaget som publicerades på yle.fi 2019 går det att ta del av flera dokument från polisens förundersökning. Det står angivet i papperna att det var den 4 augusti klockan 09.40 som Einas mamma anmälde de båda som försvunna. I anmälan beskrivs de unga kvinnorna som lugna och ordningsamma, och det fanns 2 bilder på dem bifogade. På Einas bild bär hon sin vita sjuksköterskehatt och har sitt lockiga mörkbruna hår uppsatt. Rita har en kortare blond frisyr och ler stort på sin bild, samtidigt som hon tittar rakt in i kameran. Polisen och de anhöriga misstänkte direkt det värsta. Det var inte likt flickorna att inte höra av sig, och deras signalement spred som en löpeld i efterlysningarna efter dem. Eine, 163 cm, fylligt ansikte, smärt och mörkbrunt självlockigt hår och blågröna ögon. Hon beskrevs som rask och med god hållning. Hon var iklädd gröna jeans, blå tröja och panamahatt. Rita, 163 cm, blond, blågröna ögon, smalt ansikte, ordinär kroppsbyggnad och lugnt linne. Hon var iklädd blå cykelbyxor, vit bomullströja och även hon panamahatt. Den största tidningen i Finland, Helsingin Sanomat, publicerade bilder på de 2 försvunna flickorna i tidningen den 6 augusti 1959, och nyheten spred sig som en löpeld genom landet. Vad kan ha hänt de båda kvinnorna? Kan de ha råkat ut för en fruktansvärd olycka? Kan de ha drunknat i en sjö? Men var är i så fall deras tillhörigheter och deras cyklar? I finlandssvenska krimpoddens dokumentär om fallet den sista sommaren beskrivs det de två männen som var de sista att se Eino och Rita vid liv återvänder till Heinävesi efter att ha varit isolerade från omvärlden en tid då de varit ute på skogsarbete. Väl tillbaka i byn får de höra nyheten om att de två kvinnorna som de uppvaktade tidigare den sommaren hade försvunnit. Under tiden de hade varit borta hade lokalborna engagerat sig i deras försvinnande så förbryllat hela bygden. Men de båda männen hade missat all uppståndelse när de varit isolerade i skogen. Männen bestämde sig för att kontakta polisen och berätta om deras möte med kvinnorna den här kvällen på campingen i slutet av juli. Det var alltså först då som polisen fick nys om var de försvunna kvinnorna befunnit sig den där sista natten. Och campingområdet blev därmed ytterst intressant. Nu kunde de äntligen ringa in den sista platsen som kvinnorna övernattat på innan försvinnandet. De två unga männen som rapporterade in tipset visade sig vara hjälpsamma i utredningen och förde polisen till området och visade var kvinnornas tält hade stått och var lägerelden som de alla fyra hade suttit och värmt sig vid under den bara sommarhimlen hade varit. En av männen kunde berätta för polisen att han samma kväll hade observerat en mystisk man på moped som enligt honom hade förföljt kvinnorna i byn, vilket han noterat som uppseendeväckande. Det skulle senare visa sig att han inte var den enda som hade sett denna mystiska mopedman i området. Sökningen efter de båda flickorna intensifierades och den 21 augusti skulle en värnpliktig som deltog i sökandet lägga märke till någonting särskilt. Han hittade en uppdragen trädplanta i träskmarken. Den låg där på marken intill en vedhög som även den såg ut som den var dit placerad för att dölja någonting. Militären anade oråd när han såg att marken såg uppgrävd ut och att torv och mossa hade placerats ut för att marken skulle se orörd ut. Hans magkänsla hade rätt. Under vedhögen gömde sig nämligen en grav. Hela denna tid hade kvarlevarna efter Eino och Rita legat där cirka 2,5 meter under jorden och endast cirka 200 meter från campingplatsen där de övernattade sin sista natt i livet. Eino hade begravts naken. Men polisen trodde inte att det rörde sig om ett sexualmord. Det fanns inga tecken på att kvinnorna ska ha blivit våldtagna eller utsatts för något sexuellt övergrepp. Två olika vapen ska användas, något tungt föremål och en kniv. Rita ska ha ett slag från det tunga föremålet i huvudet. Det var det slaget som orsakat hennes död. Och Eino ska ha dött av knivhuggen mot hennes kropp. Efter samtal med vittnen kunde polisen konstatera att kvinnorna måste ha mist livet natten till den 28 juli. Eftersom campingen hade varit tom och alla saker varit undanröjda morgonen den 28 juli. Enligt vittnen fanns det alltså inga spår som kunde avslöja att någon hade campat på platsen den morgonen. Trots att Eino och Rita ska ha slagit upp sitt tält på platsen kvällen innan. Folk gick man ur huset för att ta sig till lägerområdet efter det att nyheterna om att flickorna hittats döda blev offentlig. Vissa hjälpte till i sökandet efter spår. Andra begav sig ut i terrängen av ren och skär nyfikenhet. Flera av kvinnornas tillhörigheter hittades slängda i skogen. Deras tält, sovsäckar, underkläder och en klocka bland annat. En papperspåse och ett kvitto från den lokala baren hittades också bland sakerna. De små stigarna i området blev alldeles nedtrampade av alla nyfikna lokalbor som rörde sig i området. I tidningen berättades det om en entreprenör som hade slagit upp ett marknadsstånd för att sälja förfriskningar och som hade sålt 17 korgar med läsk och 20 kilo korv på campingen. Så mycket människor strömmade in till området. Den 4 september hittades Eino och Ritas försvunna cyklar. Det skulle visa sig att de hade dumpats i sjön. Antagligen med hjälp av en övergiven eka som hade legat vid vattenbrynet. Ventilerna på cyklarna hade öppnats. Och däcken hade tömts på luft. Att så många människor strövade runt i det aktuella området gjorde det här fallet svårjobbat för polisen. Det var svårt att veta vilka spår som hade med mordet att göra när så många människor rörde sig på platsen, kastade skräp i naturen och trampade ner stigar. Det mynnade ut i en frustration hos polisen som uppmanade journalisterna som var intresserade av fallet att sluta slösa bort sin tid med att upprätthålla sig i området. De lovade att rapportera till media om någonting nytt hände i fallet. Men av någon anledning valde polisen att inte direkt gå ut med tipset om mopedmannen till allmänheten. Kanske var de rädda för att tipset skulle försvåra deras utredning. Vad skulle det innebära för utredningen om faktumet att polisen hade information om denna misstänkte man skulle nå honom själv? Det dröjde alltså till slutet av 1959 innan nyheten om den misstänkta personen blev offentlig och tips från vittnen som hade iakttagit en man på moped som passade in på polisens beskrivningar strömmade plötsligt in. Det verkade nästan som om alla hade sett en märklig man på moped i Heinäväsi sent i juli samma år. Och snart hade polisen något banbrytande att rapportera till allmänheten. Det hade en misstänkt person i förvar.
Jag hade Sofie i den här diskussionen så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad man vet om tillvägagångssättet för det här fruktansvärda dådet.
Mm.
Och sen så tänkte jag att vi skulle gå in på vilka misstänkta personer som polisen faktiskt hade i fallet och vem den huvudmisstänkte var som polisen sedan riktade in sig på. Men om vi ska börja med hur det här dubbelmordet gick till så var det ju så att efter att man hade analyserat skadorna på kropparna samt skadorna på tältet som man sen hittade dumpat i skogen så kunde man konstatera att kvinnorna med stor sannolikhet hade överfallits när de låg och sov i tältet.
Så himla obehagligt.
Ja, och jag tänkte direkt på det här tältmorden i Appojaure som också var ett dubbelmord i Sverige som skedde 84 som vi tog upp i avsnitt 64 Vålösa fall, att det här tillvägagångssättet är ganska likt.
Det är det verkligen.
När jag läste på lite mer om det här fallet så kände jag att det var väldigt likt tillvägagångssätt. Och det var ju, ja, det var ju ett par i det fallet som låg och sov i sitt tält och attackerades genom tältduket på liknande sätt som Ine och Ritta i det här fallet.
Mm. Och just det klaustrofobiska, att vara instängd.
Ja, fy. Ja. Ja, fy, alltså man vågar ju inte gå ut och tält efter det här, känner jag.
Nej, verkligen inte.
Och man tror även att det här finska fallet, precis som det svenska, att ja, de låg och sov, att det skedde på natten. För att man vet ju att de hade umgåtts med två yngre män tidigare på kvällen och då hade allting varit frid och fröjd. Så det måste varit efter att de gick och la sig som det här hände. Och man vet att gärningsmannen hade två olika vapen, dels en kniv som ska ha genomborrat tälttyget, men också något slags trubbigt föremål. Och här, även här är ju det likheter i jämförelse med Appojaure-fallet.
Mm.
Och man har kunnat se på skadorna att Ine och Ritta faktiskt har försökt parera slagen och knivhuggen som kom från alla håll. Men de hade ingen chans och dog av sina skador. Tältet var helt nedsölat i blod så det verkligen varit ett mycket skador. Men vad mördaren gör sen skiljer sig ganska väsentligt från det här dådet i Appojaure.
Mm.
För att han väljer ju nämligen att röja undan platsen ordentligt där mitt i natten. För i Appojaure-fallet så lämnades ju bara kropparna där under tältet. Det var ju helt kollapsat. Och mördaren, kan man säga, skyndade snabbt från platsen i det fallet.
Mm. Mer så ett ilsket brott. Oplanerat.
Precis, men här har ju ändå mördaren, måste ju ändå ha tagit sin lilla tid på sig att städa upp den här platsen. Det är två kroppar som han har grävt ner och han har liksom undanröjt alla saker, alla spår efter de här två kvinnorna. Så det måste ju tagit en stund, det är inte så lätt att transportera två kroppar 200 meter som han har gjort i det här fallet.
Nej, utan att dra uppmärksamhet till sig.
Ja, och dessutom grävt en grop också. 200 meter från målplatsen. Och så måste han på något sätt burit kropparna dit. Ja, jag tror inte det kan vara helt lätt om han har varit ensam gärningsman.
Mm. Nej.
Sen har han då ju, man vet att man har haft en spade för att han ska ha tagit en spade från en närliggande bostad.
Man utgår ifrån att det är en man i och med att det krävs så mycket fysisk styrka för att göra det här.
Ja, det har aldrig varit tal om att det skulle vara något annat. Så det är ofta så i sådana här fall.
Mm.
Och att han med hjälp av en spade ska ha grävt en 2,5 meter djup grav. Det är inte jättedjup, men ändå. Det krävs en
alltså,
del.
Jo, ja, men det är ändå en del om du tänker att göra det helt ensam mitt ute i natten i den terrängen.
Jag tror att det här måste ha tagit mer än en timme, två timmar, tror jag. Absolut.
Gud, ja.
Och att han även då i den här graven ska ha dumpat, förutom kropparna då, några av deras klädesplagg. Och sen ska ha täckt över med jord och mossa. Så han har ju verkligen också gjort en effort för att inte det ska synas att han har grävt där.
Mm.
Han har även dragit upp ett träd som han liksom la över. Alltså en liten trädplanta som han la över för att det inte skulle se liksom ut som att någon hade grävt där. Och så täckte han över med mossa. Och även då lyft över en hög med vedträn som också var där. För att dölja den här gravplatsen så att det skulle se ut som att de här vedträna låg bara där.
Jäkla obehagligt alltså.
Ja. Och sen har han då dumpat tältet och några andra av kvinnornas tillhörigheter runt om i skogen. Och polisen tror ju att han sen ska ha lett kvinnorna cykla till bryggan vid sjön. Det fanns ju en liten brygga där och det fanns också en liten eka där vid strandkanten. Att han då ska ha lyft cyklarna över till ekan och sen rott ut en bit i sjön för att sen dumpa cyklarna i sjön. Och även då öppnat upp deras ventiler för att de med säkerhet skulle sjunka.
Så jäkla obehagligt. Det här känns som en person som det här är inte första gången.
Nej, det är väldigt planerat.
Extremt planerat. Och jag tänker också först då, alltså det krävs ganska mycket fysisk ansträngning att faktiskt mörda en person. Sen gräva de här groparna, släpa de här kropparna, sen släpa cyklar. Alltså, är det här för människa liksom?
Ja, det är två kroppar, det är två cyklar, det är mycket tillhörighet han har gjort sig av med. Mm. Och på något sätt så måste vi också nästan fastställa att det här har varit planerat till viss del. För att han har ju gått runt med en kniv, han har varit beväpnad. Mm. Han måste också ha tagit den här spaden någon gång under kvällen. Och, eller åtminstone vetat var han kunde hämta den snabbt efter dådet. Så han har ju ändå haft liksom, det är inte bara så att det här råkade hända utan det är på något vis planerat.
Mm. Verkligen.
Och sen att han städade upp sådär ordentligt tänker jag också kan tyda på att han ville undanröja alla synliga spår och inte bli upptäckt såklart. Men att det gjorde så ordentligt och att han tog så lång tid på sig, det tänker jag också säger en del. För att han hade ju faktiskt kunnat bli upptäckt även om det var en ödslig plats och mitt i natten.
Mm. Så finns det är ganska iskallt.
Ja, för att jag menar om man håller på att städa sådär i flera timmar eller i alla fall lång tid så finns det ju risk att någon ska upptäcka en. När man står där med och håller på att släpa en kropp till en grop. Jag menar det är ganska så kallblodigt.
Ja, det verkar vara en ganska orädd person.
Ja, för att jag tänker att det mest naturliga i, inte för att en sån här handling överhuvudtaget naturlig, missförstå mig rätt, men jag tror att gör man en så här vredes fruktansvärt dåd som i Appojaure-fallet så är det nog vanligast att man bara skulle snabbt sticka därifrån, precis som mördaren gjorde i Appojaure. Mm. Det känns som att det här är en helt annan typ av mördare faktiskt.
Ja, Appojaure kändes som att det var någon form av liksom ilskeutbrott. Medan det här känns mer planerande, kallblodigt och är för en bild av en person som snarare än att vara en vredesutbrott. Nej, jag får en bild av en person som snarare än att få ett vredesutbrott är ganska kall och inte visar känslor.
Och som faktiskt också har letat efter de perfekta offrena. Tror jag. Mm,
det tänker jag också. Och två unga tjejer som ligger och sover i ett tält är totalt utsatta.
Mm.
Och vi ska gå in lite på misstänkta personer. Så polisens ursprungsteori var ju att dubbelmördaren i det här fallet faktiskt kände till området då. Att det måste ha varit en lokalbo.
Mm.
Och de skulle komma och anhålla en del misstänkta personer under utredningen faktiskt. Det är först en gravgrävare som bodde nära lägerområdet. Och sen rör det sig om tre bröder som också var lokalbor. Och även de två männen som tjejerna tillbringade den här sista kvällen med. De blev också misstänkta i fallet.
Ja, det kan man ju också förstå om de var de sista som umgicks med dem. Att det är den naturliga vägen att gå.
Mm. Men alla de här misstänkta personerna avfärdades från utredningen i brist på bevis. Men så kunde en av de två männen som hade tillbringat den här sista kvällen med Eini och Rita berätta någonting intressant. Nämligen att det hade rört sig en mystisk man som kört en blå moped i området på mordkvällen. Och efter en del om och men så valde ändå polisen att offentligt efterlysa den här mannen då på moped. Och i samband med att den här nyheten nådde allmänheten så började en man vid namn Arne att berätta historier om sin bror Runar. Och det här var då historier som snart skulle nå polisen som då fick upp ögonen för ännu en misstänkt person. Brodern vid namn Runar Holmström var då huvudfokus.
Mm.
Och enligt Arne så skulle hans bror ha befunnit sig i det här aktuella området vid tiden för dubbelmordet.
Mm.
Och Runar Holmström, han var från Munsala i Österbotten och hade ett långt kriminellt förflutet. Han hade härjat i Österbotten sedan 40-talet och dömts för en hel del stölder men också för våldsbrott. För vilka han då suttit en del tid i fängelse för. Och han vart extra intressant för polisen eftersom han levde ett liv under radarn. Som en strövare helt enkelt utan identitet. Eftersom han då försökte undkomma polisen för att han inte ville åka dit för brott som han hade begått sedan innan.
Mm.
Däremot så ska vi nämna en viktig detalj i det här. Han hade faktiskt aldrig tidigare dömts för just mord. Så frågan var om han verkligen var den dubbelmördare som polisen letade efter.
Mm, för att även om han varit kriminell sedan innan så det han har dömts för, även om det är en del våldsbrott så är det inte våldsbrott i den här kalibern på något sätt.
Nej, precis. Och man valde helt enkelt att undersöka det närmare och man valde att gripa Runar. Och det var den 6 november 1959 som polisen då lyckades övermanna honom när han kom körandes på en röd moped. Och det här är också intressant att hans moped var röd och vittnen hade då sett en man på en blå moped tiden för mordet.
Mm.
Och Runar han fördes till fängelset i Vasa och blev snabbt huvudmisstänkt och fördes till Heinevesi för att delta i en vittneskonfrontation. Och vittnen som sa sig ha sett den här misstänkta mannen på moped fick möjlighet att helt enkelt titta på Runar och uttala sig om huruvida han kan ha varit den här mannen de sett på mopeden vid tiden för mordet.
Mm.
Och Runar som var klädd i fångdräkt och hade handklovar på sig vid konfrontationen utpekades som den mystiska mopedmannen. Och på den här tiden så hade man inte den rutin som man har idag för att genomföra den här typen av konfrontationer. Så det är svårt att säga om Runar utpekades för att han faktiskt liknade mopedmannen eller för någon annan utomstående faktor som till exempel då hans kläder eller hur han presenterades för vittnena.
Det står liksom ingenting om huruvida de andra i den här konfrontationen också hade fångdräkt på sig. För det är så att det kommer in 4 män i vanliga kläder och en i fångdräkt, så är det ju ganska så uppenbart att man kommer välja Runar då som i en sån här uppställning. Så det står liksom ingenting om det, men det står bara att det var inte helt kanske på alla rätta förutsättningar det här gick till. När det gäller Runar då så finns det ju en hel del som talar för att han skulle kunna vara mördaren, men också en del faktorer som talar emot. Så jag tänkte vi kunde bena upp lite vad vi vet.
Mm.
Det som talar för att han faktiskt skulle kunna vara mördaren är att han hade ett brottsregister sedan tidigare som jag varit inne på. Även om han inte dömts för mord så var han ju ändå dömd för våldsbrott, så han har ju ändå ett kriminellt förflutet om man säger så.
Mm.
Sen så skulle det faktiskt komma någon form av erkännande från Runar, i alla fall om att han ska ha befunnit sig på platsen. Det var nämligen så att när han satt i en bil med några poliser, när han blev körd från Heinevesi till Vasa med ett flertal poliser, så började han berätta om att han ska ha befunnit sig vid den här lägerplatsen där morden inträffade och att han ska ha iakttagit flickorna vid campingen. Och han berättade också att han ska ha blivit vittne när de här 2 unga killarna ska ha hängt efter Ritta och Eine. Säkert de här 2 männen då som ska umgåtts med dem vid lägerelden.
Mm.
Och att han då ska ha upplevt att de här 2 männen var närgångna och hade försökt kyssa flickorna och liknande. Och att han ska blivit upprörd av det. Och att han tyckte synd om flickorna.
Det här är ju också lite intressant, för då vet man inte om han diktat upp det här då för att skicka misstanken åt andra håll.
Mm.
Ja, mm.
Och jag vet heller inte hur mycket som hade rapporterats om de här 2 männen i medierna, att han kanske, om det var så att det inte hade gjort det, då är det ju väldigt intressant, för då har han ju information som kanske bara polisen vet.
Precis,
men är samtidigt. Det så att det har skrivits artiklar om de här 2 männen, då är det så kanske som du säger att han försöker rikta liksom intresset någon annanstans om han känner att han håller på att råka illa ut själv.
Precis, och med tanke på att de här 2 unga männen ändå var misstänkta i början av utredningen så är det mycket möjligt att det har skrivits om dem.
Mm, det tror jag också. Men det är ju väldigt intressant att han i alla fall erkände att han har varit på platsen i bilen.
Mm.
Sen berättade han också något annat intressant och det var att hans moped ska ha krånglat och att han behövde stanna för att reparera den på ett ställe och att han kunde berätta var det var. Och det var ju ett spår som polisen kunde följa upp på, vilket styrka faktumet att han befunnit sig i alla fall i det aktuella området, även om han inte kanske har varit precis på lägerområdet, det vet man inte riktigt. Men han har i alla fall varit och reparerat sin moped i kring Heinävesi.
Mm. Ja, så då styrker det hans egen utsago.
Mm.
Jag tänker också att vid den tiden på dygnet så kan ju en moped se blå ut även om den är röd.
Ja, jag vet inte hur många som just har uttalat sig just om färgen på mopeden, men det har varit en hel del vittnesuppgifter om en man på moped. Sen behöver ju inte den här mannen på mopeden vara mördaren heller, för det finns ingen som har sett den här mannen alltså precis på lägerplatsen, så att det är bara att man har sett en mystisk man på moped i byn liksom.
Mm.
Och att många har i efterhand, efter att polisen har bett om vittnesuppgifter, sagt att den här mopedmannen ska ha följt efter Eina och Ritta då.
Mm.
Så man vet liksom inte riktigt hur mycket som är uppkommit i efterhand och hur mycket som faktiskt var riktiga vittnesuppgifter.
Nej, och det är väldigt intressant att föra sig in på vad som talar emot att Rune då skulle vara mördaren. Och då kan vi börja med, polisen hade en teori om att mördaren kom från trakten. De kände till området. Runar kom inte från trakten. Och ja, med tanke på att det här skedde på en sån avlägsen plats mitt ute i naturen och Runar då inte hade den typen av kunskap om området som en lokalbo hade haft.
Mm, alltså han kom faktiskt jättenära det området som min mamma kommer ifrån.
Mm-hmm.
Och det är ju det finlandssvenska området som ligger. Men det är ganska långt från där detta hände. Han bodde ju inte så långt från Vasa. Och det är liksom, det är inte riktigt. Man skulle inte säga att han är lokalbo direkt. Nej. Det behöver inte betyda att han inte känner till det här området och har varit i det innan. Men han bodde inte där och han var inte därifrån.
Nej. Sen har vi ju också det här erkännandet som han, som vi precis pratade om, som skedde i den här bilen. Men det är också lite märkligt eftersom det här erkännandet aldrig... det skedde aldrig ett riktigt protokoll för förhör, utan det här är någonting som har sagts i en bil på väg. Och det skrevs aldrig ner och det skrevs aldrig under, så att rent krass så vet vi inte sanningshalten i det heller.
Nej.
Och senare när polisen ville förhöra Runar på nytt och då protokollförde på riktigt, så att de fick det här erkänt på papper, då nekade plötsligt Runar och påstod att han aldrig varit på platsen, vilket då försvårade polisens arbete. Så att det blev liksom inget officiellt erkännande från Runar.
Nej, så det är ändå viktigt att poängtera att det blev i så fall bara att polisernas uttalande om att han ska ha sagt det här bilen, men vi vet inte exakt ord för ord vad han har sagt och det finns liksom inget protokoll från det här erkännandet inom situationstecken.
Nej, det blir hörsägen och men helt enkelt vittnesmål från poliserna.
Mm.
Sen skulle det också framkomma att varken åklagaren eller Runars advokat trodde att han var skyldig. Bland annat då på grund av att han var ganska liten och klen. Han var endast 164 cm lång samt att han var högerhänt. Och då enligt polisens uppgifter så ska dubbelmördaren ha varit vänsterhänt efter då analyserat hur de här knivhuggen sett ut.
Mm.
Och vi var inne på det tidigare i diskussionen att det här utförandet av det här dubbelmordet måste ha krävt en hel del liksom fysisk styrka. Vilket då talar emot att Runar skulle ha varit gärningsmannen. Sen skulle det ske ett liknande mord i Finland, bara 10 månader efter den här händelsen. Och det kallas för Bodomomorden och är ett fall där 3 ungdomar också attackeras med kniv och något hårt tillhygge när de kampar vid en sjö i Finland. Och i det här fallet vid Bodomträsk den 5 juni 1960, eftersom det hände så tätt inpå så var många övertygade om att det var samma mördare i det här fallet också som i dubbelmordet. Och är det så, då kan det ju inte varit Runar som han då satt inne vid tiden för Bodom-morden.
Mm. Så är det samma mördare i de här? Det är ju också helt sjukt att det sker ett till fall av 3 dagar. Men är det så att det är samma mördare? Det är ganska tätt in på varandra. Mm. De här 2 liknande morden sker i ett så pass litet land som Finland.
Mm.
Så är det ju inte Runar som sagt då. Då satt han inne. Det kunde inte vara han.
Nej. Ja, vi ska ta oss vidare och höra lite mer om Runar Holmström och vad som händer efter det polisen har gripit honom.
Mm.
Polisen ska trots alla tvivelaktigheter kring Runar som misstänkt person ändå ha varit övertygade om att han var dubbelmördaren som de letat efter. Eller att han åtminstone visste mer än vad han ville säga till polisen. Men det fanns ingen teknisk bevisning som kunde binda Runar till varken mordplatsen eller morden på flickorna. Under tiden som polisen jobbade vidare med fallet kunde de trots detta hålla kvar Runar i fängelset eftersom han varit efterlyst i andra ärenden för andra förbrytelser. Oavsett bevisföring eller ej så verkade det ändå som att allmänheten var övertygad. De flesta var säkra på att det måste ha varit Runar som hade mördat de båda kvinnorna och i tidningarna beskrevs fallet i stort sett som löst. På den tiden fanns nämligen ingen pressetik som hindrade tidningarna från att peka ut honom som skyldig innan han blivit dömd. Rättegången i fallet började i juni 1960 och tidningarna var inte nådiga i sina beskrivningar av Runar i rätten. Och Runar var dessutom den sista personen i Finland som kom att vara iförd fotbojor inför rätten eftersom man senare slopade detta på grund av etiska skäl. I reportaget som publicerades på yle.fi 2019 beskrivs det hur föräldrar i Österbotten, där Runar kom ifrån, använde Runars namn för att skrämma sina barn. Om du inte är snäll så kommer Runar och för bort dig, lät det. Så var alltså synen på honom i bygden, trots att det till slut i rätten blev tydligt att det enbart fanns indicier mot Runar. Det var främst vittnen det rörde sig om, som skulle ha sett honom följa efter flickorna dagarna före mordet. Men det fanns inte någon som hade sett Runar på mordplatsen. Det beslutades till sist att han skulle genomgå en sinnesundersökning och Runar fördes tillbaka till fängelset. Hela rättsprocessen och skildringarna i medierna som målade upp honom som en syndabock hade förödande konsekvenser för Runar som försökte ta sitt liv. Inte bara en gång, utan flera gånger. Den 8 maj 1961 hände det fruktansvärda. Runar hängde sig i sin cell. Han var då 37 år gammal och dog innan huvudförhandlingen och kunde därmed aldrig prövas i rätten för morden på Rita och Eine, och dubbelmorden förblev olösta. Det är många som idag anser att Runar behandlades ovärdigt och att en fällande dom mot honom hade varit ett justitiebrott eftersom denne man från Munsala faktiskt bara blev en syndabock. Kanske fanns han bara där nära till hans när allmänheten krävde en lösning på dubbelmordet i Heinävesi. Hur det egentligen låg till lär vi aldrig få veta. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka redan på söndag med ett bonusavsnitt med uppdatering kring fallet Malin Lindström. Om du inte har lyssnat på vårt avsnitt om Malin kan du göra det redan nu. Det är avsnitt 44 av Olösta fall.